Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken The Buy, Borrow, Die Strategy Without Millions av Nathan Parker är en samtida fackbok inom privatekonomi och skatteplanering med fokus på hur förmögna personer använder tillgångar, lån och arv för att bygga och bevara kapital. Boken utgår från den så kallade Buy, Borrow, Die-modellen, alltså att köpa värdeökande tillgångar, låna mot dem istället för att sälja och sedan föra över tillgångarna till nästa generation på ett skatteeffektivt sätt. Den riktar sig till läsare som vill förstå hur rikedom kan växa utan att varje steg utlöser skatt och hur principerna kan översättas till mindre portföljer och vanliga hushålls balansräkningar. Tonen är praktisk och pedagogisk men också tydligt argumenterande eftersom boken vill förändra hur läsaren ser på skuld, ägande och långsiktigt sparande. Den passar därför bäst som en introduktion till ett avancerat ämne snarare än som en komplett handbok i personlig ekonomi. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, Buy, Borrow, Die som modell för att undvika att sälja tillgångar. Kärnan i boken är idén att rikedom ofta bevaras bättre när man inte realiserar vinster i onödan. Istället för att sälja aktier, fastigheter eller andra värdeökande tillgångar uppmanas läsaren att hålla dem långsiktigt eftersom försäljning normalt kan utlösa kapitalvinstskatt. Boken beskriver hur den som äger tillgångar kan använda deras värde som ekonomisk hävstång utan att minska ägandet. Det gör strategin intressant som ett alternativ till traditionellt tänkande där man först sparar, sen säljer och därefter betalar skatt. Resonemanget bygger på att den verkliga förmögenhetsökningen ofta ligger i den uppskjutna skatten och i fortsatt ägande, inte i kontanta pengar på ett bankkonto. På så sätt blir Buy, Borrow, Die både en skatteidé och en syn på hur kapital ska förvaltas över tid. För det andra, skuld som verktyg, inte som konsumtion. Ett återkommande tema i boken är att skilja mellan destruktiv skuld och strategisk skuld. Parker lyfter fram så kallad god skuld, alltså lån som tas mot tillgångar som kan fortsätta växa i värde eller ge avkastning. Poängen är att lån inte behöver innebära att man försvagar sin ekonomi om de används för att frigöra likviditet utan att sälja tillgången. Denna tanke går emot den vanliga privata ekonomins norm i Sverige och många andra länder, där skuld främst kopplas till risk och belastning. Boken försöker istället visa hur välmående hushåll och förmögna investerare använder kredit som ett verktyg för flexibilitet, skattestruktur och fortsatt kapitalallokering. Samtidigt framhålls att upplägget kräver disciplin, eftersom höga lån kan bli farliga om marknaden faller eller om räntor stiger. Skuld framställs alltså inte som en lösning i sig, utan som ett medel som måste hanteras varsamt. För det tredje, hur skatt skjuts upp genom att aldrig realisera vinsten. En central förklaring i boken är att amerikansk skattelagstiftning ofta beskattar försäljning, inte ägande i sig. Därför blir det fördelaktigt att låna mot en tillgång istället för att sälja den, eftersom lånet normalt inte räknas som skattepliktig inkomst. Boken använder detta för att visa hur förmögenhet kan användas som en finansieringskälla utan att kapitalet lämnar portföljen. Den logiken är avgörande för att förstå varför strategin beskrivs som effektiv för de rikaste som kan leva på värdeökning utan att utlösa beskattning i varje steg. För läsaren innebär det också en viktig insikt om hur skattesystemets struktur påverkar beteende. Det handlar mindre om att hitta kryphål och mer om att förstå när skatt uppstår och när den inte gör det. Boken vill därför lära ut ett ekonomiskt språk där uppskjuten beskattning ses som en del av förmögenhetsbyggandet. För det fjärde, hävstång mot hem, aktier och livförsäkring. Boken breddar strategin genom att visa att flera olika tillgångsslag kan användas som säkerhet eller hävstång. Hemmet, aktieportföljen och vissa försäkringslösningar beskrivs som möjliga verktyg för att skapa likviditet utan att göra sig av med den underliggande tillgången. Det är viktigt eftersom strategin då inte bara blir relevant för multimiljonärer utan också för personer med mer begränsad balansräkning som ändå äger något som kan belånas. Samtidigt visar framställningen varför valet av tillgångar senare spelar roll. Inte alla tillgångar är lämpliga och inte varje lån är klokt. Boken betonar därför att tillgången bör vara relativt stabil, gärna växande och helst kunna bära kostnaden för ränta och risk. På ett analytiskt plan knyter detta an till ett bredare tema i modern kapitalförvaltning, nämligen att tillgångar inte bara är något man äger, utan något som kan organiseras för att stödja framtida möjligheter och kassaflöde. Slutligen arv, step up in basis och långsiktig förmögenhetsöverföring. Den sista delen av strategin handlar om vad som händer när tillgångarna förs vidare till nästa generation. Boken lyfter fram arv, living trusts och testamenten som viktiga delar av helheten, eftersom målet inte bara är att bygga förmögenhet utan också att överföra den effektivt. Här kommer den amerikanska principen om step up in basis in, alltså att arvtagare kan få en ny skattemässig anskaffningsnivå vid dödsfallet. Det gör att tidigare värdeökningar i vissa fall inte beskattas på samma sätt som om tillgången hade sålts under ägarens livstid. Boken använder detta för att förklara varför förmögna hushåll ofta tänker i generationer snarare än i årscykler. För läsaren är den viktigaste poängen att skatteplanering, ägande och arvsstruktur hör ihop. Det är inte bara en fråga om att tjäna pengar, utan om att bevara och fördela dem med så lite friktion som möjligt. Sammanfattningsvis, den här boken passar främst läsare som redan är nyfikna på investeringar, skatt och förmögenhetsplanering och som vill förstå hur mycket av den högsta ekonomiska klassen faktiskt tänker kring ägande. Den är särskilt relevant för personer som äger bostad, aktier eller annat kapital och vill se hur sådana tillgångar kan användas mer strategiskt. Samtidigt är den inte en klassisk nybörjarbok i budget eller sparsamhet. Dess värde ligger snarare i att den flyttar fokus från att bara tjäna och spara pengar till att förstå hur skatt, kredit och arv påverkar den verkliga förmögenheten över tid. Det som skiljer den från många andra böcker i samma kategori är att den inte bara talar om att investera, utan om hur man behåller kontrollen över tillgångarna så länge som möjligt. Den kombinerar därför praktisk skatteförståelse, långsiktigt tänkande och ett tydligt perspektiv på hur de välbärgade använder reglerna i systemet. Om du vill stödja Nathan Parker, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!